Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Det här är podden Alla våra ligg. En podd om sex, sexualitet och om att äga sina val.
Okej, okay, jag dreglar.
Men jag är på.
Alla andra killar jag har sugit av har älskat det. Och nu har jag gjort samma trick på dig och du har inte sagt till. Ursäkta.
Men hur vanligt är det med att de inre blygdläpparna är utanför?
Vi kändes liksom som ett ungt konstnärspar i Paris. Vad
fan, Anna?
Det var så himla kul och coolt att se en kvinna kåt.
Ja.
Alltså, my god. Om jag fick välja så skulle jag ju åtminstone vilja ha sex 3-4 gånger i veckan.
Oj. Jag heter Amanda Koldén.
Jag heter Anna Dahlbäck.
Välkommen till Alla våra ligg. Hej allihopa.
Hallå.
Välkomna till Alla våra ligg.
Hej.
Okej. I den här veckan så är det sexterapi del 2.
Ah.
Malin Drevstam är med oss igen. Och vi ska säga lite saker till varandra innan hon kommer in.
Mm.
Men ni var ju många som uppskattade det sist och tyckte det var mycket igenkänning och så.
Ja, och att det, formatet skilde sig väldigt mycket från våra andra avsnitt.
Mm.
Men folk gillar ju verkligen det.
Ja. Vi kommer gå igenom idag min så här, sexuella livsresa och se vad som har påverkat mig och vad inte. Och om jag har en positiv bakgrund överlag med mitt sexliv eller inte. Och,
ja, nu jag är bara... så spänd på att lyssna för jag har ju inte hört.
Nej, du fick inte vara med i terapirummet.
Nej.
Men först lite nutidsupdates då. Förra veckan så pratade jag om att vara gravid och liksom inte känna sig så sexuell. Status är verkligen så fortsatt. Alltså jag trodde faktiskt inte, jag började känna mig så ful bara den senaste veckan. Och jag trodde inte att jag skulle dels göra det och dels bry mig så mycket. Och sen nu är det ju bara 2 månader kvar förhoppningsvis av graviditeten. Men jag tänker ändå att jag får räkna med att i ytterligare ett halvår känna mig som en hög av sunk. Och det gör mig olycklig.
Jag förstår det.
Det gör verkligen det.
Och
jag och Viktor, vi har ändå ganska bra snack om det här. Och jag, för han har så jävla mycket jobb just nu. Jag har så jävla mycket jobb. Så att som sagt, vårt sexliv är ju inte direkt igång. Men det är ändå så att jag tycker att han är så jävla snygg. Och han brukar komma in när vi står och borstar tänderna på kvällarna. Så brukar han komma in och ta av sig tröjan, flexa lite och liksom jämföra sin bruna hud mot min bleka.
Fy fan, vad taskigt.
Ja, och häromdagen var jag verkligen så här: sluta visa hur jävla snygg det är. Det är inte kul. Och så blir jag också så frustrerad, för jag har ändå ganska mycket lust. Det är bara det att eftersom att min kropp är en pusselbit eller en klump, så känns det som att det inte går. Men så jag kollar på honom och bara, tänk att jag har den här superhunkiga hunken, att han är min och jag får ändå inte ta del av det.
Men hur är han att bekräfta dig?
Jag har sagt flera gånger de senaste dagarna, åh jag är så ful. Och då säger han bara så här: nej det är du inte. Men inte som att han säger, nej du är jättesnygg. Och då blir jag också sur. Igår så kom han hem dock och sa, du är jättesnygg. Och jag säger inte bara för att säga det. Men det jag tycker, en sak som jag tycker är lite bra med hela den här grejen, det är att det känns som att Victor har fattat vikten av att man ska anstränga sig för att vara sexig för varandra.
Är det sant?
Ja, för förut när jag har pratat, alltså när jag tyckte att han irriterar mig på att han inte tränar eller liksom sådana saker, då har han ryckt på axlarna och bara, det blir sådär. Typ, och när vi blir äldre så kommer vi ändå sunka till oss.
Men det känns bra inställning.
Ja, men det känns ändå som att han kanske är mer, lite mer på tåget att inte acceptera det.
Okej. Fan vad skönt.
Och det kanske låter jättehårsh för er som tycker att man ska bli gamla tillsammans och så, men jag tycker att det är, jag vill gärna att vi ska anstränga oss lite mer.
Ja, det tycker jag är bara common sense. Ja. Att man ska försöka vara snygg inför varandra. Ja. Såklart att man ska försöka göra det och vara avslappnad och kunna liksom, ja, inte behöva vara så jävla stel också. Men det tror jag är skitviktigt.
Ja.
Jag är också lite glad, trots min stora sorg, i att jag har tappat sexlusten.
Du har tappat sexlusten?
Mm. Mm. Det har jag. Jag känner ingenting längre.
Okay.
Så är det. Men så är jag också lite glad för att jag känner mig som alla andra.
Ja.
Jag känner mig som alla som har blivit provocerade av liksom vårt snack om att det är viktigt att hålla igång sexlivet.
Okay.
Jag är som er. Ja, men jag, inget,
jag vill fortfarande kämpa emot.
Jag har inget intresse.
Är det sant?
Och så jag och Marcus, vi liksom pratade om att ha sex och han har liksom inget intresse nu heller för att han liksom har så mycket annat just nu. Och då är vi bara, skitsamma.
Mm.
Och det känns... Alltså det känns väl lite skönt, men det känns också rätt jobbigt för att jag tänker ju mycket på så här, ja, förlossningen närmar sig.
Mm.
Vad fan kommer det bli då?
Exakt, hur många månader pratar vi om?
Ja.
Mm. Det var, kan vi inte göra något bett?
Jag och Mark ska försöka ligga idag.
Ska ni det?
Men jag vet inte fan hur det kommer gå. Kan...
Nej. Vilken ställning har ni, tror du att ni kommer kunna lyckas med?
Alltså grejen är att, för att jag känner mig inte så jävla liksom ful.
Nej.
Så det liksom handlar inte om det.
Nej, nej, men jag menar bara att du har ju ändå en kula på magen.
Jo, men den, ja, vi kör mycket under täcket så man inte slipper se varandra. Men det, ja, Marcus är ju fortfarande skitsnygg, men ja.
Mm.
Nej, det är väldigt... det är tur att vi ska sluta med alla våra ligg.
Ja, det är tur. Ja, och det var ju tur att vi, eller otur att inte den här graviditetsperioden var med i min tanke när vi spelade in med Malin om min sexuella livslinje, för då hade mitt sexliv i allmänhet varit så mycket mer negativ upplevelse. Men vi kör med henne, va?
Ja, det gör vi.
Hej Amanda.
Hej Malin. Gud vad du säger Anna, så jag tänkte säga hej Anna.
Du, sist vi sågs så frågade jag dig om du kunde tänka dig en sexuell livslinje.
Mm.
Mm. Och det var du på.
Ja.
Så nu sitter vi här och ska försöka gå igenom den. Hur var det att inför att göra en sexuell livslinje?
Mm. Det var, jag tyckte att det kändes ganska lätt. Jag fick många så tydliga minnen som kom till mig. Både positiva och negativa. Och sen så begränsade jag mig lite, för jag tänkte att jag kan inte gå liksom igenom 50 punkter. Men jag fick med. Och så, ja, alltså det är kul att konkretisera för sig själv vad man tror har påverkat den, tycker jag.
Mm. Och syftet med sån här sexuell livslinje är ju lite grann att försöka få en helhetsbild av vad har påverkat mig och min sexuella utveckling.
Mm.
Om vi tittar sammanfattningsmässigt på att du lite grann har suttit på ett moln och tittar ner på ditt liv, får du någon helhetskänsla av din sexuella utveckling på något sätt?
Alltså jag tycker ju själv att det är så himla tydligt att jag i min tidiga 20-årsålder har varit påverkad av Sex and the City och tjejtidningar, och att sex är coolt, och att alltså den här frigörelsen på något sätt som jag tycker är jättebra, men som också kanske har varit lite väl påverkande för mig. Det är väl det jag liksom spontant kommer att tänka på när du ställer den frågan. Och sen så var det lättare att hitta konkreta negativa händelser, tycker jag. Nu har jag ungefär lika många positiva upplevelser som negativa. Men överlag så är ju ändå min känsla av att jag har en positiv bakgrund.
En positiv?
Ja, det tycker jag. Även om det var lättare att komma på just konkreta händelser.
Jag förstår vad du menar. Så när du tittar tillbaka så ser du mest positiva saker. Men när du skulle identifiera konkreta saker,
precis,
så dök de negativa tydligast
upp. Ja.
Okej, okay. Så det låter som att det finns någon slags anda av sexpositivitet.
Ja.
Men specifika minnen av obehag eller negativa saker. Ja, okej. Okay. Så du dök ner i din 20-årsålder. Är det okej att vi börjar ända från noll?
Ja, absolut.
Vad är det första du minns som på något sätt kan associeras till sexuell?
Jag minns inte själv, men Nej. Du sa att det var okej att man tog berättat.
Mm.
Och det var mamma berättat när jag var 3 och vi skulle någonstans, så var vi på en parkering och jag stod och gnuggade åt den för mina byxor och bara, skönt!
Okay.
Och att mamma då kanske sa, och, alltså inte att jag minns just det, men att hon sa, det Det kanske du får göra på egen hand.
Okej. Och det här minns ju du då själv inte. Men hur har det varit för dig? Hör din mamma berätta om det här minnet?
Jo. Helt okej. Varken plus eller minus. Alltså, mamma har ju liksom, när vi startade alla våra liv, var lite så här, varför vill man berätta så öppet om sitt sexliv? Men under åren som vi har gjort så har hon tyckt att vi var mer coolt och mer bra. Mm. Så att min gissning är att det kanske var med lite negativ tonalitet först, men liksom nu att det är så här, ja, det är väl en grej som jag tror att många barn känner sig fram med, alltså sexualiteten.
Och så som du fick berättat hennes reaktion, vad tänker du om hennes reaktion då för treåriga Amanda som gnuggar sig?
Jag tror att det var ganska bra, alltså, för att om det nu stämmer att hon sa det där för att göra själv och inte liksom skambela på något mer sätt, då tycker jag att det var väl bra gjort.
Jag tänker, eftersom jag har träffat ofantligt många klienter med olika erfarenheter, så tänker jag att det är typiskt sånt tillfälle som skulle kunna bli väldigt, väldigt skammande. Så hur man bemöter ett sånt beteende hos ett barn har otroligt stor betydelse för hur barnet kommer att associera till fysisk njutning, men också hur man... Ja. Vad hittar du om du följer livslinjen?
Då kommer vi, nästa grej var ju en oerhört skamfull grej.
Okay.
För då var jag tror att det här är på lite olika mellan 6 och 9 kanske. Och då hade jag hört talas om att knulla. Det var några på dagis som sa, ska ni hem och knulla eller? Och då så frågade jag mamma vad det var, och hon sa, pappa stoppar sin snopp i mammas mutta. Äckligt, va? Och jag tyckte såklart att det var super super äckligt.
Men var det första gången du minns att du fick höra talas om att det pågick sånt?
Ja.
Okay.
Men jag blev ändå väldigt nyfiken. Och började jag väl också testa att knulla. Så att jag föreslog för olika tjejkompisar att vi skulle ta en pinne emellan oss och lägga emot könen. Så jag har liksom minnen av att jag var med pappa på när han spelade band i så här förrådsområdet. Där låg jag och en kompis och höll på och knullade. Och sen så även samma sak liksom med min kusin i någon garderob. Ja, och det som fick det att sluta då, det var jag och min pappa och hennes pappa och hon då, den här kompisen. Vi var ute på något landställe och vi hade legat och hållit på i skogen med någon kvist emellan. Det var väldigt viktigt att den här pinnen var med. När vi åt lunch så sa då min kompis, Amanda, vi knullar inget mer sen. Hennes pappa bara, nej. Det hoppas jag inte att ni gör. Och hon bara så här, nej, jag menar, vi bullar inget mer. Så världens genomskinligaste lugn. Okay. Men det tror jag i alla fall att det liksom rann en våg av skam. För vi visste ju att det var något som var lite förbjudet.
Det gjorde ni.
Ja.
Minns du om du minns det som att det var fysiskt skönt?
Det var pirrigt, men just den här kvisten som tvunget skulle vara med gjorde att det blev mindre skönt. Så okay. Det var också väldigt så penetrationsnormativt.
Okej. Okay. Så minns du om ni var det den här pappans reaktion som gjorde att det blev skammigt, eller hade ni, för hon sa det ju ändå ganska rakt ut,
precis,
i det sammanhanget.
Ja, men jag tror att jag hade nog lite skam kring det, för det var också jag alltid som föreslog det för mina kompisar. Och jag vet inte exakt hur jag hade fattat att det var lite negativt, men jag visste att det här var någonting som vi skulle göra i smyg. Och då när vi då på toppen, att det kom fram på lunchen med papporna, då blev det väldigt, väldigt pinsamt.
Vad tror du de här leka med pinne åren har fått för betydelse för dig och din syn på dig själv som sexuell person möjligen?
Alltså, jag har ju reflekterat över att det som sagt var så penetrationsnormativt redan då som 6-åring. Att jag trodde att det var det enda sättet man kunde ha sex på.
Men jag måste fråga dig då, menar du att pinnen, ni tänkte att den skulle föras in?
Ja, inte in kanske, men vi la den ändå så här på något sätt. Alltså, jag vet inte ens om jag fattade att man hade ett hål.
Nej.
Men den las ändå mot så att det skulle vara, inte våra kön nudda direkt varandra, utan båda skulle typ nudda pinnen på något sätt.
För man kan ju också tänka sig att det skulle kunna komma åt klitoris på ett sätt som...
Nej. Alltså, jag greppade inte klitoris förrän långt senare.
Okej. Okay. Så det var ändå någonting som ni tänkte, vi låtsas att den stoppas in i oss på något sätt. Men uppfattar du så här i efterhand att det har varit en positivt bidragande erfarenhet, eller Har det varit en...
Ja, alltså jag tror att jag hade säkert lekt och utforskat på annat sätt annars. Mm, mm. Men det var ju länge som jag liksom inte vågade ta upp, jag och den här kompisen, vi umgicks i tonåren också. Mm. Och liksom, jag vågade ju aldrig ta upp det på något sätt.
Med henne?
Nej. Nej. Mm. Och jag har ju inte tagit upp det med pappa och liksom. Nej. Så.
Nej. Mm. Har det hamnat på plus- eller minussidan?
Minus.
Minus, okej. Okay. Ja. Var det självklart?
Ja. Ja, det var det faktiskt.
För det är ju väldigt många erfarenheter vi har som är väldigt dubbla, som just både det. Kan hamna på plus och minus. Mm. Mm. Okej. Vad minns du mer från barndomen?
Att jag hade en kendocka och att jag onanerade med den gnuggen i mitt kön när jag var 7 år. Och att det var väldigt skönt.
Tror du att det hade betydelse att det var just kendockan?
Du menar att det hade kunnat vara en nalle eller en Barbie? Eller...
Ja, ja, precis.
Ja, men jag tror faktiskt det, för att då så på Ken hade jag ändå en liten sån utbuktning som jag hade fattat var hans kön.
Okej, okay. Vad tänker du om Amanda som smeker sig själv med Ken-dockan?
Fint, för det här är på positivt. Dock så minns jag liksom inte att jag gjorde så himla mycket. Utan att det var mer som någon gång kanske att jag testade det. Och det var härligt, men ändå inget som jag... Oj, det här måste jag göra igen.
Nej.
För jag vill minnas att jag inte började onanera på riktigt förrän... förrän i 13, 14 års... 15 års åldern kanske.
Okej, okay. Så det låter som att det var någon slags häpenhet över att det kunde vara skönt.
Ja,
men inte,
kanske det. Ja.
Vad är din första erfarenhet av att någon vuxen på något sätt försöker beröra ämnet sex i samtal eller på något sånt?
Det är det där med mamma när jag frågade om att knulla.
Yeah. Okej, okay. Och hur tyckte du att det landade då?
Jo, men alltså... jag tycker inte att alls att det var konstigt att hon förklarade sex på ett sätt som var heteronormativt. Nej. Men nu, liksom 2021, då kanske jag kan tänka att... Så hade man nog inte sagt idag. Men, och jag tyckte att hon sa det bra. För hon sa det så pass konkret och enkelt. Och sen så tyckte jag inte att det var någon skam i det att hon sa äckligt, va? Utan det var ju superäckligt för mig som var 6 år. Jag kunde inte tänka mig när var det.
Nej.
Utan liksom, fan vad sjukt att... Hur kan människor göra så här?
Obegripligt på många sätt. Och apropå det, i den här åldern eller i barnåldern så är det ju ibland att man får... Hur blir barn till? Man tittar i böcker och andra sådana saker. Kan du minnas om du har några sådana minnen?
Nej.
Nej.
Inte som kommer till mig.
Nej. Nej. Okej. Vad har du mer på din lista från din utveckling?
Jo, sen så har jag då kom vi lite upp i tonåren. Och då hade jag som 13-åring eller 14-åring hade jag en pojkvän som var 1 år yngre. Och han var väldigt så prepubertal. Och det här är både på positivt och negativt. För att jag kan liksom inte minnas fortfarande typ att jag varit så kåt som jag var då. Det var liksom varenda, om hans finger nudde mig så bara ett stöt genom hela kroppen. Vi hånglade så mycket och liksom, känslan han tog på mina bröst, det var helt sensationellt. Som att vara nykär gånger 100 typ.
Hur gammal var du då, sa du?
14 typ.
14, okej.
Men som sagt, han var väldigt prepubertal och väldigt, väldigt tjatig. Så han försökte lite för mycket. Det var hela tiden jag kände mig inte redo för att nudda könen. Men han försökte slinka ner händerna i trosorna och så. Jag var hela tiden tvungen att ta bort honom. Och det var vissa gånger som jag tyckte att det var obehagligt för att han var ganska stark också. Och då var det lite svårt att få bort hans hand. Och sen så var det en liten fandäs när han typ på något jävla vänster smsade från sin kompis telefon och försökte tjata om att vi skulle ha sex. Han låtsades liksom vara vår kompis.
Och att kompisen skulle vilja ha sex med dig alltså?
Nej, så här, hej, det här är Kalle. Alex hade verkligen räknat med att ni skulle ha sex. Snälla, kan han inte få ha det?
Okay.
Men jag genomskådade det och fattade att det var liksom egentligen då min pojkvän som ljög. Så jag gjorde slut med honom och då kallade han mig hora.
Okay.
Så han var liksom, hans kropp var väldigt härlig för mig, men hans personlighet var inte så bra.
Alltså då som väldigt mycket både positiva och negativa, hopblandade känslor.
Ja. Verkligen.
Tror du att du som den du var då hade behövt någon form av råd av en vuxen Amanda som vill dig väl, möjligen?
Alltså jag har inte tänkt på det, men jag blev ändå imponerad av mig själv att jag såhär, kunde stå emot och att jag också gjorde slut när det kom fram att han var sådär dum. Och jag tror inte att jag blev, alltså, jag fick ingen horykte eller något sånt. Nej. Och då hade det säkert varit annorlunda. Men för, och mamma pratade också med hans pappa som var jävligt störig och bara, det killar i den åldern är sån här.
Mm. Okay. Så du hade även tagit upp med din mamma?
Ja, okay. Just det här att han kallar mig hora.
Mm.
Men nej, då, jag blev nog glad och liksom tycker att det var så bra som det kunde gå. Att jag vågade avsluta och även vågade säga emot hans hand. Men hade jag, liksom, jag är väldigt glad att han inte var ännu starkare. För att jag är inte helt säker på att han hade kunnat hålla sig till gränser annars.
Och handlade det om att han ville att ni skulle ha en sexdebut? Eller?
Ja. Ja, alltså han var så jävla liksom, äckligt tonårskåt. Så att det var, ja.
Mm. Okej. Men det tänker jag så här efterhand låter som en väldigt stärkande upplevelse.
Ja, kanske.
Att, att du hade förmågan att sätta gränser och lyssna på dina behov. Mm. Och också till viss del involvera mamma utifrån att du kände dig... eller vad var det som gjorde att du blandade in henne i det, tror du?
Jag kommer inte. Jag tror att det bara var självklart att jag berättade det.
Mm.
Jag minns faktiskt inte.
Nej.
Så att, eloge till mamma då.
Mm. Så hela den här händelsen låter som att du, har, du blev på något sätt medveten om så här kan det vara.
Mm.
Jag fick också möjligheten att sätta en gräns och den gränsen respekterades till viss del.
Ja, till viss del, ja, precis.
Precis. Och när den inte respekterades tillräckligt så avslutade du.
Ja.
Mm. Vad tror du din lärdom var?
Alltså jag tror att det någonstans väckte min sexualitet just eftersom att de där fysiska sensationerna var sinnessjuka. Men jag var ju väldigt arg på honom lång tid efter och han höll också på att flörta med mina kompisar och det var väl mycket stök och bråk i tonårsgänget.
Mm.
Så att det var, efteråt var det en väldigt jobbig period, inte för att jag nödvändigtvis var så kär i honom eller sexuellt, men det var allmänt sånt tonårstjafs.
Minns du om det är någonting ni pratade om bland dina kompisar om hur han var och vad dina erfarenheter var?
Nej, inte nu är det en liten svag klocka som ringer att mina kompisar kanske inte gillade honom när vi var ihop. Men sen när vi gjorde slut, då skulle de tydligen börja hänga med honom.
Mm-hmm.
Men jag är inte helt säker på att det stämmer.
Nej.
Det är lite diffust.
Mm. Mm. Okej, så vad händer tonåriga Amanda när hon väl har brutit med den här killen?
Ja, det här har jag inte skrivit med, men jag hade en pojkvän i 15-årsåldern som jag hade sex med första gången.
Mm.
Och det var väldigt fint. Alltså vi båda var oskulder, båda var ganska rädda för varandras kön. Och, men det var respektfullt och vi var kära.
Mm.
Men det var inte som att, alltså jag var ju långt ifrån så kåt som jag hade varit då med den här första killen.
Mm.
Det var bara mer att, vi är 15, man ska ha sex. Typ.
Mm.
Men sen så började jag gymnasiet. Och då, och det här är på positivt.
Mm.
Då upptäckte jag det här med att strula som alla pratade om.
Mm.
Och jäklar vad jag strulade.
Mm.
Alltså någon kväll så här, 7 killar och liksom någon tjej och hej svejs och jag kände mig alltså, och då kanske jag hade blivit påverkad av den här Sex and the City-normen för jag kände mig väldigt cool och levande.
Mm.
Alltså jag tyckte att det var så himla coolt att jag hånglade med så många killar.
Så din det låter som din känsla var att jag bejakar någonting nu.
Ja, precis. Ah.
Okay.
Samtidigt så vet jag att det var någon tjej som hade suttit på någon lunch och bara åh, jag vill hångla. Och någon annan hade bara, men gör det då. Hon bara, men jag vill inte vara som Amanda.
Mm-hmm.
Så, och det var lite negativt då.
Mm. Och det här hörde du?
Ja, nej, men jag, alltså, i efterskott fick
jag göra. Okej, jag förstår. Jag förstår. Mm. Ah, okay. Så nu när du tittar på Amandas sätt att strula runt, vad tänker du om det?
Fortfarande stolthet, kanske inte 100% schysst mot de inblandade, för jag har skett ganska mycket i folks känslor. Det var också en sån här grej, typ tjejer kan göra som de vill, för killar har ändå alltid varit så taskiga mot tjejer. Och det står jag väl inte riktigt för, men överlag så tyckte jag att, alltså jag är glad att jag fick den erfarenheten, för jag var ganska sen med att vilja börja tjuvröka och vilja börja dricka och sånt. Så då så när det väl, vad ska man säga, lossnade för mig. Då tyckte jag att det var väldigt häftigt att jag hade tagit de stegen in i vuxenvärlden.
Hur var din relation till din kropp under den här perioden?
Duglig. Som typ alla tjejer har haft så har jag haft lite ätstörningar. Men inte på någon jätteallvarlig nivå.
Nej.
Men jag hade ändå så här att jag bantade liksom i gymnasiet ganska medvetet och så.
Mm. Skulle du säga att du har en annan relation till din kropp idag?
Både jag och nej, för att, alltså, jag tränar ju väldigt mycket.
Mm.
Och hade inte jag gjort det så tror jag att jag hade haft lite mer komplicerad relation till mat.
Mm.
Mm.
Och hur mycket skulle du säga nu med den livserfarenheten du har hittills, har din relation till din kropp haft betydelse för hur du har upplevt sex?
Alltså faktiskt inte så mycket, för jag är ändå, det har inte varit så här att jag har velat ha lampan släckt eller att jag har känt mig osexig om jag väger 2 kilo mer, utan vikten har nog mer varit så här i ett samhällsperspektiv och inte så kopplat till sex.
Nej, nej. Hur var det i övrigt med kropp och komplex? Till exempel, hur gammal var du när du kom in i puberteten?
Jag var 11 när jag fick mens och det tyckte jag var väldigt tidigt. Mm. Så att jag var, höll på att svimma när det där blodet kom. Och
så det kom mycket tidigare än vad du var beredd för?
Ja.
Ja, okay.
Och det tyckte jag också var väldigt, väldigt skamfullt. Jag liksom la tamponger i strumpändan eller vad man kallar det. Mm. Och verkligen, det var ju katastrof om någon skulle...
Mm.
Någon gång tror jag till och med att jag tappade ut en tampong och liksom inte visste var den var, så fick jag panik.
Mm.
Så just det var väldigt,
och det var ändå självklart att ha tampong när du var 11.
Efter ett tag. Mamma visade hur man kunde göra med typ vaselin och det var ganska smidigt tycker jag. Men rent annat kroppsmässigt, jag hade inte så mycket problem med så här finnar eller sådana saker.
Nej. Och bysten då, brösten?
Jag minns alltså någon natt när jag vaknade och det var så jävla ont när man fortfarande var helt platt och fattade liksom inte riktigt vad det var. Och då började brösten växa. Men jag har inga sådana minnen av att plötsligt började alla killar kolla på brösten.
Nej, okej. Okay. Och minst om du själv kände att åh nej, nu kommer brösten. Eller ja, nu kommer brösten.
Inget. Ganska neutralt tror jag.
Okay.
Och men sen också eller jag tyckte att det var väldigt coolt när jag fick köpa min första så här topp. Inte BH utan topp just. BH var väl lite... Kanske mer pinsamt. Men sen också hade jag... Jag ville simulera stringtrosor, men jag vågade inte fråga mamma. Så jag var en av dem som klippte egna trosor och tvättade dem i tvål och vatten. Det är jävla äckligt. Och jag trodde också att stringen skulle vara bak och fram. Så jag trodde att stringen skulle sitta på könet.
Vad tänker du när du... Eller vad känner du när du tänker på den, Amanda?
Jag tycker att det är rörande. Och att det är så himla... Alltså jag tror inte att, eller så här, jag visste ju att jag inte skulle ha stringtrosor, vilket jag tycker var ett bra statement eller vad man ska säga. Men samtidigt så tycker jag ju att det är väldigt onödigt att jag tyckte att det var så himla himla pinsamt. Och när mamma kom på mig efter ett halvår eller vad det var, då var jag så här, men gud, vi går och köper liksom stringtrosor.
Okej. Okay. Så det, i ditt huvud blev det kanske en större grej än vad det var.
Ja.
Ja. Ja, okay. Så du kände mig lite ömhet med Amanda i den här åldern.
Verkligen.
Har du varit med om någon form av negativ sexuell eller upplevelse av sexuell karaktär som kommit så där vid sidan om eller ad hoc, något obehagligt på stan eller att du har blivit uppvaktad av någon du inte velat eller hur?
Ja, jo, ja men dels ja, det tycker jag. Dels nu det här är några sån grej på minussidan då. Jag var utbytesstudent i USA när jag var 18och då var vi iväg på ett och tältade några kompisar och då så vaknade jag i natten av att någon kille låg och runkade. Och det var inte till mig utan han hade hållit på med en annan tjej som inte ville ligga med honom så han var tydligen jättekåt och var tvungen att få utlösning, men det minns jag verkligen så här, det slafsandet som skitäckligt.
Okej. Okay.
Och sen så var det när vi hade startat alla våra ligg så var det en incident på ett tåg när jag verkligen fick känslan den här killen känner igen mig och han hoppar bara på här nu för att jag är här. Och han var, jag visade tydligt att jag inte ville prata men han höll ändå på ganska länge och det var så här artigheten som bara ja okej, jag tar väl ut mina hörlurar och lyssnar på vad du har att säga. Och så till slut var han så här, vill du gå in och ha lite kul på toaletten? Och det minns jag att jag verkligen med stor förvåning tog så illa himla illa vid mig av. Att jag blev riktigt rädd. Även om det var, orden var ganska små. Men jag blev så orolig att han skulle följa efter mig och liksom just det med att vi hade precis börjat bli kända och det var inte alls kul.
Okej. Okay. Och du har inte varit med om något liknande sånt tidigare som är utanför alla våra liggkontexter?
Nej, alltså en grej också var när jag var i 20-årsåldern och hade en kille som jag låg med som var väldigt, väldigt tjatig och så här på morgonen när vi var jättebakis så ville han prompt ha analsex och jag kände att gud, om inte jag går med på det här så kommer inte han våldta mig, men alltså det kom, jag kommer inte komma ifrån. Och det var också en sån sunkig upplevelse.
Vad tror du om? Du beskriver ju 2 stycken tjatsex eller tjathångels tjatsexerfarenheter. Hur tror du de har färgat din totala bild av
Just det, för det var också med på, nu hoppar vi lite här i tiden, men jag hade också en pojkvän i ungefär 20-årsåldern som väldigt ofta pratade om att han och hans gamla tjej hade slutat ha sex, eller så mycket sex som han ville. Så det var liksom, han påpekade tydligt att hur viktigt det var att han hade regelbundet sex. Och det tror jag har färgat mig mer än vad jag tänker på. Att det kanske därifrån min egen sexuella ibland panik kommer. Och så här, att det är superviktigt att man ligger, för annars
just det.
Tar det slut.
Och vi har ju haft ett sånt samtal. Som, men nu när du, det här tycker jag är intressant med sexuella livslinjer. Då när vi pratade specifikt om den sexuella paniken du kan känna ibland, så dök inte det här upp. Men nu när du gör någon slags livslinje så poppar det upp lite grann. Och därför kan det vara väldigt värdefullt att göra sådana här saker. Hur tycker du själv var att göra den här livslinjen?
Intressant. Och just den grejen med den här tjatiga pojkvännen, eller alltså vikten av att ligga, den tänkte jag, det här kan nog vara en grej som gör att jag beter mig som jag gör ibland idag.
Så när du ser hela din sexuella utveckling på det här sättet, vad liksom får du för känslor om hur resan verkar ha varit för Amanda?
Det är ju så hemskt att jag liksom direkt tänker att den har varit bra, för att jag inte haft så många traumatiska upplevelser som man hör om många andra kvinnor som har. Men det betyder ju inte att det är bra per automatik. Men det blir min första tanke.
Det är ändå sammantaget är på positiva sidan.
Även om ingen ju förtjänar att liksom ligga och bli runkad bredvid eller så. Men jag vet hur många som verkligen inte har vågat sätta gränser, och att det verkligen har skadat dem. Så att utifrån det är jag ju glad för min bakgrund.
Och jag tänker att att utforska sex och sexualitet, särskilt med någon annan eller andra, men också med sig själv, är ju hela tiden hack i hälen med skam till exempel, eller rädsla eller besvikelse. Så att det är alltid spänning och njutning i direkt anslutning till alla risker det innebär. Och då menar jag inte risker såsom omdömeslöst sex, utan risk för att man är i gränslandet hela tiden.
Och det är svårt, man kan ju inte utforska gränserna om man inte befinner sig där.
Så jag tänker att det är nog få personer som har ett skulle kunna göra sexuell livslinje med bara positiva erfarenheter. Utan alla har ju någon nivå av skam. Sen kan den gränsen för hur, vad som känns bli skamfyllt variera såklart för olika personer. Tror du att dina negativa erfarenheter... eller jag tänker på att det låter som att vissa av dem, eftersom du ändå kom ur dem på ett bra sätt, så har de liksom varit lärorika.
Ja, men, och ja, det tycker jag väl. Alltså så här, what doesn't kill you makes you stronger. Så det har de säkert. Ja, det vill jag nog ändå säga. Även om jag så här, kan ju verkligen vara arg på personerna som har gjort det.
Såklart, såklart. Ingen förtjänar att bli icke-respekterad eller lyssnad på, verkligen. Tror du att du, när du ser tillbaka, för du sa att du är där i 20-årsåldern när jag strulade runt lite grann, så kanske jag inte var helt schysst mot alla. Tror du att du har klivit över någon annans gräns?
Ja, absolut. Och det tänker jag ju att jag kanske gör, som vi pratade om sist, med Viktor, när jag då blir så här, måste ligga. Jag blir orolig att jag tjatar sönder hans kåthet. Det låter som att jag gör så här så himla mycket, det tycker jag inte att jag gör. Men nej, det tror jag tyvärr, absolut. Och att jag också är färgad av det här med, ja, men som sagt, killar kan bete sig så, då får jag göra det som tjej. Och ja, men bara den här grejen som många frågar oss om, hade två killar kunnat göra podden när det var ligg? Nej, absolut inte. För det är tyvärr olika spelregler.
Så du menar att du har på sätt och vis lite större rättighet eller utrymme att stövla på mer.
Och liksom, och inte att det är, inte att det är positivt, men
nej,
att det,
jag förstår, men att utrymmet finns ändå. Så sammantagna känslan, om du ser balansen mellan positiva nu valde du ut några, men när, om du bara tänker på att när du satt och drog dig till minnes, skulle du säga att det är ungefär lika mycket på bader, eller är det...
Ja, de händelserna som jag skrivit ner är ungefär 7-8 på varje sida. Och då är ju några av dem kombinerade då, både positivt och negativt. Men ja, min känsla är ju ändå att, alltså, min sexuella bakgrund är något positivt och att jag tycker om det. Men ja, som jag sa inledningsvis, att det finns verkligen incidenter som inte är så bra.
Hur tror du den här podden har påverkat din sexuella utveckling?
Vi får göra ett avsnitt när vi har lagt ner podden om ett år, ja. Så får vi se. Jag tror att den har varit både givande och hämmande.
Mm.
Kanske onödigt stressande. Alltså, och det har jag ju sagt många gånger, men jag och Victor hade ju inte ens ett förhållande innan vi började med allvarlig. Så vi har ju bara haft ett publiksexliv. Just det, just alltså vilka det. Andra har det?
Ja, nej.
Det är en så outsiderspar.
Ja, det är intressant faktiskt.
Mm. Och ändå så tycker jag att det, alltså utifrån hur mycket man skulle kunna tänka att det skulle kunna påverka vår relation, så tycker jag att det har påverkat hyfsat lite. Och det känns ändå som att vi har vår intimitet, även om det kanske inte är på det klassiska
sättet. Där tänker jag faktiskt att du har en poäng, att intimitet är ju inte bara sexlivet. Att intimitet är så mycket som inte säkert pratats om i den här podden.
Ja, precis.
Så intimitet finns ju på flera olika nivåer. Så Amandas sexuella utveckling. Du känner en viss ömhet för henne i perioder. Och du får lite betänkligheter när du ser hur hon kanske har agerat i vissa sammanhang. Är det någonting som du är extra tacksam för när du har gått igenom den här sexuella livslinjen?
Alltså jag blir ju tacksam till mina föräldrar som... Jag känner mig ändå någonstans stabil och trygg, och det har jag mycket att tacka mina föräldrar. Och ja, men så här, pappa och mamma som båda är stolta över att vi gör alla våra ligg. Det är ju inte självklart att de skulle vara det.
Nej.
Så ja, jag är glad för det. Och sen så det är ju många som, jag har ju en kristen bakgrund. Så jag gick i söndagsskola och lite sånt.
Okej,
ja. Och hela min släkt, både pappas och mammas är det, och även min låtsaspappas av en slump. Så är alla baptister.
Okej.
Så att jag tycker ändå att det är märkligt att den bakgrunden inte har tagit större plats än vad den har.
Jag tänker också att det är jätteintressant, för precis innan jag kom hit så läste jag senaste numret av Ottar, som är RFSUs medlemstidning. Och där har de just sex och religion, särskilt frikyrkorörelsers påverkan på sex. Det var ju intressant att höra att du inte tror att den har påverkat din...
Nej, men delvis. Alltså för mamma har pratat om det, men Amanda, du får tänka att när jag växte upp, då var det liksom så här, man ska ha sex med den man gifter sig med. Och utifrån att hon har haft den, så är det helt otroligt att hon kan vara så liberal som hon är. Och jag vet också att det är någon kyrka som jag inte har gått i med någon annan. Det har varit så här skandal när någon medlemsdotter var lesbisk. Samtidigt så var jag på ett läger där själva föreståndaren för hela 120 personers lägret, han var homosexuell. Och det var öppet. Så att jag tycker ändå att det har varit hyfsat fritt.
Och det låter ju som ett exempel på att det går att kombinera kristendom och en fria tankar om sex.
Jag tänker också att det är så här individnivå, som sagt, vissa upprör jättemycket, andra tycker att det är Gud älskar alla och liksom.
Men har du någonsin tänkt att Gud har en tanke eller åsikt om ditt sexliv eller din njutning eller din kropp eller?
Nej, aldrig någon sån religiös skam.
Nej,
verkligen inte.
Har du någon gång haft, om du tittar på din sexuella livslinje, har du någon gång haft en positiv sexuell erfarenhet som du gärna velat berätta om eller dela med till andra?
Men jag...
Bortsett från den här perioden förstås.
Det är bara ett enda stort skryt.
Nej, men jag tänker att ibland, när man till exempel upptäcker, vad fick dig att upptäcka njutningen med onani, där var det egentligen för
dig? Ja. Det var precis, för då var jag så himla, det här jag pratade om på några föreläsningar, men jag var så himla påverkad av penetration. Så när jag skulle börja onanera så tog jag liksom en plastbanan och satte en kondom på, som jag höll på att gräva runt med. Men det var inte så skönt, för att den var ju hård och kall och liksom så jag la ner det efter typ några försök. Och sen så var det först i 18-årsåldern när jag fick en Clone Willy av kompisar innan jag skulle åka till USA. Och liksom gjorde en vibrator. Och det var då jag fick min första orgasm. Och upptäckte klitoris. Och det fattar jag inte riktigt hur jag kan ha missat faktiskt.
Så du menar att det, för dig var verkligen onani någonting som skulle ske via penetration?
Ja, tydligen.
Ja.
Och sen så, som andra liksom låg och tok onanerade i 12-årsåldern, det gjorde jag ju som 18-åring. För att då hade jag upptäckt det, och det var men, i min värdmammas hus i USA, och det var Arizona, och det var så varmt. Och någon gång gick fläkten sönder och jag liksom fick lite fontänorgasmer, så ibland så låg jag i en så här, som en fuktig djungel av mina egna vätskor, och var så rädd för att hon skulle höra igenom ventilationen.
Tror du att det hade någonting att göra med att du var utbytesstudent i USA och influenser du fick där och då som kanske gällde för tiden? Eller var det bara en slump att det var där du råkade upptäcka?
Det var nog bara en slump. Mm. Just det här med vibratorn som jag säger, aha, jag behöver inte ha den i mig, jag kan ha den på här.
Du pratar mycket om Sex and the City, men där tänker jag också att de pratar mycket med varandra. Har du pratat mycket med vänner? Om?
Ja.
Ja, okej.
Okay. Verkligen.
På sätt som har varit lärorikt för dig?
Ja, mestadels, alltså sen också en del av det här skrytet inför varandra. Åh, låg du igår och så. Men överlag positivt. Och nu gör jag ju inte det så mycket för att jag får min dos ändå.
Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Hur gick det till? För just Sex and the City, vem, var det någon som särskilt influerade dig? Eller var det...
Ja, jag tyckte nog alla var en skön mix, men det är klart att Samantha har ju varit en karaktär.
Skulle du säga att hon har haft positiv impact på det?
Ja, eller jag tycker ändå det, för att när hon kom så var så himla extraordinär och liksom, ja, ja, jo, men att stå upp så mycket för sig själv och så här, ja, rivig.
Så det låter som att du med influenser från henne kunnat bejaka dig själv utan att det egentligen har fått särskilt mycket negativa konsekvenser.
Ja, det säger jag. Jag älskar Sex and the City.
Jag tänker ibland att de personerna är som aspekter av oss, att vi alla har olika procent av Sex and the City personerna och ytterligare. Du berättade om de här erfarenheterna när du när ni lekte knulla med pinnar, helt enkelt. Har du någon erfarenhet av något första trevande med kille förutom den här som inte ville respektera?
Ja, för sen innan jag då hade sex med min pojkvän, då hade jag en pojkvän och han var den första vars snopp jag nuddade.
Okej, vad minns du av det?
Och jag tror, vad sa du?
Vad minns du av det?
Jag minns att det var väldigt spännande, men att jag knappt vågade kolla på den. Så jag liksom, jag tror att jag runkade av honom utan att kolla. Jag bara sökte mig fram i handen. Och så plötsligt kom den och vätska. Något sånt. Men det var nog bara att jag gav och inte...
Och var det någonting som du förstod att så här gör man och det här kan hända?
Ja.
Eller, det var inte så att du var, vänta, vad händer nu?
Nej, jag tror inte det. Men som många män fortfarande idag som är ganska dåliga på att kommunicera, så han sa bara, och sen så drog han på sig byxorna och så jag bara, kom han eller inte?
Var det någonting som förvånade dig med hur sex blev, eller hur sex är när du väl hade det, av praktisk karaktär? Hur det går till rent praktiskt och hur... Hur det luktar, låter, vätskor, ställningar.
Gud, jag är så van vid lukten av sperma. Jag vet inte.
Nej, du minns inte om det någonting. Oh, är det så här det ser ut? Är det så här det känns?
Nej.
Jag tänker doften av dig själv.
Eller, jo, eller? Just det. För att jag trodde att nog att... Jag fattade inte att förhuden var så tunn. Så första... Eller andra gången jag runkade av när jag kommer inte riktigt ihåg. Men då så tog jag jättehårt grepp. Och det tyckte han... Aj. Jag fattade liksom inte att det var så lövtunt som man... Försvungen att handskas med.
Ja. Har synen på dig, jag tänker på din egna syn på ditt underliv, dina lukter, hur du själv låter när du har sex, hur du tror att du ser ut när du får en orgasm och så. Har det utvecklats över tid eller förvånat dig eller varit svårt?
Alltså jag hade en kille i 20-årsåldern som sa att jag smakade och luktade så himla gott. Och det är vi tacksam för. För jag tror att det kanske tog bort lite framtida komplex. Men sen, alltså jag tänker att man, får, man liksom ser ut som en hopskrynklad apa när man kommer. Men vad ska man göra åt det?
Nej. Ha, vad spännande. Så nu har du gjort en sexuell livslinje. Och du sammanfattade det tidigare som att du i stort sett känner dig glad.
Ja, absolut. Ja,
över vad du känner. Men att du kan se specifika incidenter som inte har varit så positiva. Sex är ju någonting som är både och. Men man får verkligen önska alla människor att det är mest positivt. Och det låter ju som att din start i livet har fått dig att se på sex som någon tillgång i livet. Tack för att du gjorde den här lilla övningen.
Men tack du för att jag fick. Jättehärligt. Men Malin, berätta, du är med i tv-program som vi alla vill kolla mer på eftersom att vi inte får nog av dig.
Ja, är man nyfiken på hur jag ser ut, då har man chansen nu i vår. Jag kommer vara med i åtminstone ett program där Carina Berg och jag sitter och samtalar om sex.
Jag älskar henne.
Hon är precis så härlig som man tror att hon är.
Men vänta, är det här programmet om ofrivillig barnlöshet?
Ja.
Åh, vad fint. Precis. Jag längtar efter det. Ja.
Så håll utkik på Kanal 5. Så kommer ni få se mig live när jag sitter och pratar om barnlängtan. Jättebra. Och sexliv och parrelation.
Du är så bra på det. Tack.
Tack själv. Hej då.